Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu har vi henne här, en av vår tids absolut största skådespelare. Hon har gjort över 80 teaterroller, 25 filmer, 165 tv-program och också har en Oscars-nominering. Det här är Kristina Skolin. Men sen är hon också Pernilla Wahlgrens kära mamma och syns mycket i Wahlgrens värld. Vi får höra på hela hennes resa, allt ifrån när hon var 19 år gammal och träffade Hans som hon är ihop med än idag. När hon blev totalt förrådd av en samarbetspartner. Det här var riktigt vidrigt faktiskt. Vi går in på tankens kraft, änglar, andar. Vi pratar om Spanien där hon faktiskt också är en av de som har dragit mest folk till Spanien, vilket gjorde att till och med borgmästaren gav henne en utmärkelse. Nu lyssnar vi på en fantastisk historia, fantastisk resa med ingen mindre än Kristina Skolin.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Kristina Skolin!
Tack så mycket!
Roligt att ha dig här. En jätte, jätte, jättestor ära.
Tack!
Det var flera i receptionen som sa, jag bara, vem är det som kommer nu? Jag bara, Kristina Skolin. De bara, det är en legend!
Oj! Tack så mycket!
Ja, kan du känna dig som en legend?
Nej!
Kan du känna dig som en kvinna med mycket erfarenhet då?
Det kan jag känna mig som. Och jag har ju samlat på mig en massa erfarenheter. Och jag har ju alltid varit intresserad av att utveckla mig själv och lära känna mig själv framför allt. Det är ju det viktigaste man kan göra i livet, så är det att lära känna sig själv och förstå varför man är som man är. Och att älska sig själv också. Det är ju det viktiga.
Ja, det är så otroligt viktigt att älska sig själv. Innan man kan älska andra så måste man lära sig att älska sig själv.
Precis så är det. Ja.
Kör du fortfarande The Mirror Game? Kör du det? Varje morgon. The Mirror Game.
Ja, ja, ja. Man ska vakna varje morgon och så ska man ställa sig framför spegeln. Och så ska man säga, jag älskar dig. Jag älskar dig verkligen.
Jag gjorde det i morse.
Nej, någon gång så
jag gjorde det i morse.
Du gjorde det i morse?
Ja, jag visste.
Nej, men vad härligt.
Ja, fast det var så här att jag hittade inte spegeln riktigt. Jag bodde på hotell nu när jag är hemma här i Sverige. Jaha. Så att jag... så min egen spegelbild i tvn i alla fall. Den var av tvn, så då gjorde jag mot den. Det var okay. En bra början.
Ja, men det
jag tänkte att jag skulle träffa dig och jag gillade den här övningen. Och det är alltid lite speciellt också att säga till sig själv att man älskar sig själv.
Ja, det tar emot. Ja, men det är Louise Hay då. Det är henne du gillar. Mm. Hon har ju verkligen alltså sagt så mycket bra saker och så många bra affirmationer. Och alltså hon är verkligen, Louise Hay är min guru, kan jag säga. För jag har haft väldigt mycket glädje och nytta av hennes böcker. Du kan hela dig själv. You can heal your life. Och... många utav hennes inspelningar och så där. Om det händer någonting i livet som man måste ha lite hjälp med. Typ om man blir sjuk till exempel. Då kan man ha nytta utav hennes inspelningar.
Som du själv använde när du var sjuk?
Ja.
Hur gjorde du då?
Jag lyssnade på en inspelning där hon berättade om hur hon hade healat sig själv. Alltså hon har ju då skrivit en bok, You Can Heal Yourself. Och det hade hon faktiskt gjort. Hon fick cancer och hon bestämde sig för att hon skulle bearbeta sin egen kropp och sin egen själ. Så att hon sände ljusstrålar ner till den här tumören som inte skulle vara i hennes kropp helt enkelt. Hon sände ljusstrålar hela tiden och tankarna gick ner till den där. Och hon hade någonting. I release all the... Vad var det jag har kunnat det där? Jag frigör alla onda tankar. That has caused this disease. För att det är ju... Alltså vi är ju vad vi tänker. Vi kan ju styra våra tankar. Och hon anser ju då att det är våra tankar som bestämmer om vi ska vara sjuka eller friska. Det är ju hemskt då och liksom tänka på det sättet. Men jag tror ändå att vi kan hjälpa till med att bli friska genom tankens kraft. Det tror jag.
Garanterat. Tänker man mycket negativa tankar så ökar man sannolikheten också för inflammationer i kroppen. Absolut. Inflammationer ger upphov till förtjurningar, tumörer, cancer, allt möjligt.
Absolut, kropp och själ hör ju ihop. Så att vi ska vara rädda om vad vi tänker och hur vi tänker. Och vi ska vara väldigt måna om att tänka positivt.
Nej, men jag håller med dig. Och det är någonting som det får gå in på sen också. Men det är ju verkligen någonting som jag kan säga att Pernilla verkligen också har med sig. Dina andra barn har säkerligen det också. Det enda jag säger Pernilla är för att hon är den som jag har en relation till och kan verkligen liksom sätta kraft i.
Men hon är emot allting sånt. Hon tycker att det är flummigt när jag börjar prata om sånt här.
men det som är i alla fall att hon vill, fast det hon gör är att hon väljer ju det positiva framför det negativa.
Absolut, absolut.
För att hon är ju verkligen en person också som, hon har ju varit med om mycket bra, men hon har också varit med om väldigt mycket dåligt, så att hon skulle ju kunna vara betydligt bittrare än vad hon är.
Hon är inte alls bitter, och det är så skönt, det är så härligt. Ja, hon har klarat av sitt liv.
Varför tror du hon har gjort det?
Hon har en styrka, en inre styrka, och jag tror att hon har fått med sig en grundtrygghet. I och med att hon har vuxit upp i en trygg och lugn miljö och kärleksfullt. Vi har ju öst kärlek över våra barn. Och det är det viktigaste. Kärlek, trygghet och uppmuntran. Det tycker jag är grundstenarna i uppfostran. Och jag tror aldrig jag har klagat på henne. Eller liksom sagt några negativa. Eller ja, jag vet inte. Jag tror att jag är så, har indoktrinerat mig själv med positivitet och med att förtränga det som är negativt. Så jag ser hellre det positiva än det negativa. Och det tror jag har, jag tror jag har använt mig av det i barnuppfostran också. Så att jag uppmuntrar hellre än jag kritiserar.
Men det där är ju, det är extremt intressant. Men hur har du gjort det? Vi säger om Pernilla eller någon av dina andra barn har gjort någonting fel. Som är typ så här märkbart fel.
Ja, men självklart kan jag inte säga, åh, det där var bra det du gjorde. Absolut inte. Det är inte det. Men jag försöker att vända det i alla fall till någonting konstruktivt. Att man kan lösa en situation om det nu har hänt någonting som inte är bra. Så måste man ju lösa det. Och det har jag väl försökt att komma fram till någonting som jag kan ge som ett gott råd. De måste ju få göra sina egna misstag. Jag kan ju inte leva deras liv.
Nej.
Utan barn måste få göra sina egna misstag och lära sig utav det. Det är det viktiga, tycker jag.
Men hur har du då tänkt? Vi tar Pernilla som exempel. Att hon har ju behandlats väldigt dåligt av ett visst antal killar. Hur har du då som mamma reagerat på det?
Oj. Jag har alltså, jag har varit så arg och så rent ut sagt förbannad på en viss herre. Och vi fick ju ta hand om Pernilla i vissa perioder. Så att hon tydde sig till oss. Och alltså det går inte att beskriva vad hon har varit med om. Men vi har ju stöttat henne. Och jag har sagt ett par sanningens ord till den här människan då. Jag har till och med gett honom en örfil.
Är det sant?
Ja, det är sant. Jag gav honom en örfil. För det måste han få. Och det är nog det bästa jag har gjort, tror jag.
Hur tog han
för
det då?
Behövde han. Han blev väldigt snopen. Och men sen har han förstått att det där, det förtjänade han. Han förtjänade att få en örfil.
Så
som
rätt.
Han bar sig åt.
Det simlar rätt.
Ja, absolut. Och Pernilla, hon var ju alldeles, hon visste ju inte vad hon skulle ta vägen. Men faktum är att alla våra barn har sagt, det där gjorde du bra, mamma.
Det är så himla legendariskt. Du är ju en legendar. Det är helt rätt, det är klart vad jag ska göra så. Är det någon som beter sig illa med min dotter, då vill jag bara gå fram och smacka till honom.
Ja.
Nu får du fan ta och skärpa dig. Så där gör du inte mot min dotter.
Nej, precis. Bam. Du behandlar inte min dotter på det sättet. Och du säger inte sådana ord till henne. Och den satt som en smäck.
Var det liksom en...
Ja, verkligen.
Var det knuten hand eller var det öppen hand?
Nej, det var nog öppen hand.
Det var en öppen hand.
Men alltså, det var ju inte övertänkt på något sätt. Utan det kom ju alldeles spontant.
Spontant och välförtjänat.
Ja, och jag ångrade mig inte ett dugg. Det var det.
Nej, men det är kul att höra. Det är ju helt, jag sker själv när jag liksom har tänkt på det, så är det skämt. Nej, men tänk om jag själv hade varit i en sån situation med våran son Elvis eller vårat kommande barn.
Ja.
Så här, hur hade jag då reagerat? För att sina barn, det är ju liksom det käraste man har.
Ja, absolut.
Det är så här, nej men så här, man kan offra livet för dem. Om det hade hänt någonting med att jag eller mitt barn hade fått offra livet, jag hade tagit det alla dagar i veckan direkt,
ja,
hade man gjort det.
Ja.
För att kärleken är så otroligt stark och så överbeskyddande.
Ja, men ingen får göra någon annan något ont. Och framförallt alltså så har jag sagt till mina barn att det viktigaste är att ni får aldrig låta någon förminska er. Och det tycker jag är det viktigaste i livet. Alltså, man får inte förminska andra människor. Och allra helst inte de som man lever tillsammans med.
Jag skulle vilja gå in på en sak som jag inte gick in på i början, men som är intressant när man har dig här. Och det är ju lite grann så här morgonrutiner. Vad har du för, har du några speciella morgonrutiner nu som du äter, gör?
Alltså just nu är jag inne i en period då jag har startat nästan ett nytt liv. För att jag ser fram emot så mycket som jag inte har kunnat göra under pandemitiden. Hela pandemitiden har jag visserligen, jag älskar ju att ha projekt. Jag har ju massor med projekt hela tiden. Och vissa projekt har jag faktiskt gjort under pandemitiden. Men jag är ju av den åsikten att man ska förverkliga sina drömmar. Dessutom är jag av den åsikten att det är aldrig för sent att förverkliga sina drömmar. Så även om jag nu har kommit upp i en ålder, jag brukar säga att jag är trotsåldern. För att trots att jag är i den åldern som jag är, så vill jag förverkliga mina drömmar. Och det måste ske nu. Så jag har verkligen väntat ut den här pandemitiden så att jag kan få starta mitt nya liv med nya mål och nya positiva saker som kommer att hända i mitt liv. Jag kan avslöja det ena projektet. Det är att jag nu håller på och bygger ett hus på tomten.
Jaha.
Ett hus som ska göra att vi allihopa i familjen kan fortsätta att träffas på vårt stora ställe där barnen är uppvuxna. Alla barnbarnen kommer ut. Benjamin har skrivit en låt som heter Det stora röda huset. Och det är där vi bor alltså. Och där alla barn är uppvuxna som sagt. Och barnbarnen kommer dit. Och nu kommer det att bli ytterligare ett hus så att alla kan ha sina olika... Som vadå? Sörgården eller vad det heter för någonting. Där alla liksom trivs tillsammans och kan umgås. På somrarna då.
Vad trevligt.
Ja, det är underbart. Och sen i förlängningen så kan det bli så att jag kanske... Åtminstone flytta dit. Hans har sagt att nej, jag vägrar att bo i något annat hus. Han får väl bo kvar i det stora huset. Men det är ju tanken att de andra barnen ska överta det så småningom. Men då kommer i alla fall jag att bo i det här ett bekvämt och mysigt litet boende på 54 kvadrat är det. Och där ska jag liksom sitta och läsa en god bok, och jag ska ha mycket växter och det ska vara mysigt. Barnbarnsbarnen ska komma in drällande och få lite saft och bullar av mormors mor. Och jag ska lära dem kanske lite grann om livet, vad vet jag.
Men gud vad trevligt.
Så det här är min framförhållning. Och du frågade, nu går jag tillbaka till din fråga då. Du frågade vad jag har för morgonrutiner. Så att just nu så vaknar jag och jag har bestämt mig för att jag ska leva 2 veckors hälsosam diet. Eftersom jag har gått och fått artros i mina knän.
Ja, jag såg det.
Ja.
Du sitter med någon maskin.
Såg
och
du det? Ja, just det.
Jag har en
frekvensbehandling. Frekvensbehandling. Och så ska jag göra rörelser med Joint Academy. Som finns då på nätet. Och göra olika rörelser. För att jag vill inte gå omkring och ha ont och värk. Utan jag vill kunna fortfarande vara aktiv och så. Och då så börjar jag varje morgon. Nu är jag tillbaka där. Varje morgon. Med att dricka ett stort glas vatten med citron och ingefära. Och så får jag dricka en kopp kaffe. Sen får jag ingenting förrän till lunch.
Ja, du kör lite periodisk fasta.
Ja, ungefär så. Fastän det är både lunch och middag. Och eftersom jag kör efter medelhavsmat och Ulrika Davidsson, som är en väldigt duktig tjej. Jag älskar hennes recept, så jag lagar alltså. Lagar en ordentlig lunch, lagar en ordentlig middag med massor med grönsaker och nyttigt. Och då så kommer jag att gå ner några kilon, vilket är bra för min artros. Och detta gör jag då på morgonen, och så går jag ut och tittar till mitt lilla hus som håller på. De lägger golvet nu, tror jag. Mm. Ja, det är jättespännande. Och sen så arbetar jag ju ofta framför datorn. Jag har en massa såna här samarbeten. Jag har ju gått och blivit influencer på gamla dagar.
Det är väl fantastiskt?
Ja, det är fantastiskt. Och är det så att folk tycker att jag kan vara ett föredöme,
jättebra.
Så vill jag vara det. För att det är så många människor som behöver lite pepp och lite glädje och lite goda råd. Positive thinking till exempel.
Och jag tänkte nu också när vi pratar om det stora, det lilla röda huset. Röda huset är det ju. Så tänkte jag att vi måste ju lyssna också på lite grann på låten.
Ja.
Den är så himla vacker. Och jag har ju själv har ju den på min Spotify-lista. Ah. Och jag är inte med jättemånga låtar där. Jag kanske är med 10 låtar bara. Och sen så brukar jag ganska dåligt på att uppdatera dem. Men den här tycker jag var så himla fin.
Den är jättefin.
När jag såg den i Benjamins. Men vi kan lyssna lite grann på den.
Ja, vi får fälla tårar. Det är helt okej. För allting som jag ser nu vill jag visa dig. Hör du dem? Pianots skeva toner som bär på hela din dröm. Och ta nu i och sjung ut allt du tänker och lev ut din fantasi. Och vi får fälla tårar, det är helt okej, för sommarns alla färger lämnar aldrig mig. Det stora röda huset där du finner mig, och allting som jag ser nu vill jag visa dig. Jag ser det nu, det stora röda huset.
Du får inte gråta, du börjar jag gråta.
Oj, Benjamin. Tack, underbart.
Det här huset betyder mycket för mig.
Alltså det är så fint, Benjamin. Ja. Det blir så
sent. Man krama igen, men det får man.
Ja, men verkligen. Mm. Även...
Jo, men den där...
Det är ren och skär...
Den låten kramade mitt hjärta. Så ja. Att det...
Ren och skär magi och ren och skär lycka. Ja, men det är så, så himla känslosamt alltså. Jag gråter varje gång jag hör den.
Mm. Vad är det för känslor som går och varför gråter du? Alltså jag grät, jag får också säga att när jag hörde den här också så grät jag också, men du som...
Ja, men det är så innerligt. Och jag menar, det är ju precis så som Benjamin är. Han är ju, han har så mycket känslor och han har så mycket kärlek. Och så vi vet ju att han älskar att vara hos oss. Och han älskar att höra oss berätta om hur det var när vi var... Han brukar säga så här, eller han sa så här, för länge sedan sa han så här till Hans. Morfar, kan inte du berätta igen hur det var när du levde?
Kan inte du berätta hur det var när du levde?
Ja. Nej, men alltså, det är så gulligt så att man... Han menade då när han var liten, men det, alltså, hur det var när du levde. Så gulligt.
Så himla sött.
Ja. Ja. Ja, men det är ju en sån stor lycka att vi tycker ju att vi, Björkhaga då, som han sjunger om, det stora röda huset, det är ju vårt livsverk. Våra barn är vårt livsverk. Och när man får klart för sig hur mycket huset och deras uppväxt har betytt, och att vi verkligen har lyckats, måste jag säga, det har inte alltid varit lätt att klara av ekonomi, alltså när barnen var små, och behålla det här huset. Vi var ju två skådespelare som inte alltid hade inkomst, och jag fick ju barn och sådär och kunde inte jobba, så att det var inte självklart, men i alla fall, det har betytt så mycket för dem och nu för barnbarnen. Och Pernilla brukar ju säga det, att det är så fantastiskt när man kommer hit och ser sina egna barn springa på samma gräsmatta som hon har sprungit på och lekt i samma lekstuga och badat i samma vik och varit ute med båten. Och allting som har betytt någonting för våra barn i deras uppväxt med oss. Det betyder likadant för barnbarnen. Det är stort. Jag blir så rörd när jag tänker på det.
Det är härligt.
Ja.
Mycket känslor. Och
ja.
Också att man har byggt upp någonting. Nej, men att man ser generationer där också.
Absolut.
Jag hörde att Hans sa det också. Att han skulle vilja att den här spelades på hans begravning.
Ja, jag hörde det.
Det är också jättevackert.
Jag hörde det, ja.
Hur är det att höra en sån sak?
Ja, men varför inte att man bestämmer hur man vill ha det? Vi ska inte vara så rädda för det. För att vi vet ju det att en dag så händer det. Och jag tycker det är ganska fint att som han då kunna säga att den där vill jag att du ska sjunga på min begravning.
Ja, men så är det ju. Det är ju det enda som vi kan vara säkra på, att
ja,
vi en gång föds och vi en gång dör. Och sen så får man vara tacksam om man har levt så länge som möjligt och man har varit frisk och alla de här bitarna. Och man har fått massa härliga barn och så.
Ja,
så, liksom.
Och vad man har gjort av sitt liv. Och jag känner ju bara att varje dag är en gåva som man ska förvalta så fint som möjligt. För att den här pandemitiden har ju fått en att tänka om och tänka väldigt, väldigt, väldigt mycket på vad som är värt någonting och vad som är viktigt. Och hur man ska leva den tiden man har kvar. För den måste ju, man måste ju verkligen ta tillvara på den. Utan att stressa. Det får man ju absolut inte göra. Men verkligen ta tillvara på tiden.
Nu måste vi allihopa.
Ja, alla.
Vad har du kommit fram till då? Hur skulle du vilja ta vara med på tiden? Eller vad skulle du vilja göra? Eller vad skulle du vilja inte göra när du har tänkt på det? Under den här pandemitiden.
Jag har ju gjort lite olika tankar som jag har satt på pränt. Och
sådana här moodboards eller måltavlor eller?
Nej, inte som måltavlor. Det är en bra sak att göra måltavlor. Att göra dreamboard och titta på det där hela tiden. Det där ska jag uppnå. Och så tittar man och tittar och tittar. Till slut kanske det blir verklighet. Nej, men jag kom underfund med när jag började bli äldre. Så sa jag så här, eller jag skrev ner det här. När man blir äldre, då blir det plötsligt väldigt bråttom att hinna med och ta det lugnt. Det tycker jag är lite klurigt. För att det som är viktigt, det är att man ska hinna med att ta det lugnt. Och det är bråttom. Så att det får man inrikta sig på att man ska ta det lugnt. Man ska hinna med sig själv, till exempel. Man kan sätta sig ner och vänta in sin själ, till exempel. Det är väldigt viktigt. Man kan meditera.
Mm. Jätteviktigt. Något som man lätt kan glömma bort också när man lever det här stressiga, så här väldigt stressigt liv.
Ja.
Och bara dagarna bara går och man, det ena som ska göras och det andra. Och sen så glömmer man bort sig själv i allting. Och man lever livet för andra. Än att också leva det för sig själv. Jag hade en som sa så här att nämn de tre viktigaste personerna i liv. Då nämnde jag tre stycken. Och då sa han så här, med Magnus Helgesson faktiskt. Och då sa han att av de här tre personerna så är ingen person du själv. Och det är en väldigt bra tanke.
Absolut.
Att man måste också ta hand om sig själv. Och för att är man själv lycklig och älskar sig själv, då kan man också börja älska andra och ta hand om andra.
Absolut, det är helt rätt. Helt rätt.
Några saker som jag såg att du har skrivit på din Instagram, så jag tänkte fråga dig om. Det är bland annat en sak om att vara lycklig. The secret of being happy is accepting where you are in life and making the most out of every day.
Yes. Yes. Sure. Nej, men det är precis det. Att vara lycklig, det är ju någonting som alla eftersträvar. Och att känna sig lycklig och tillfreds det blir man ju om man bestämmer sig för att göra det bästa möjliga av varje dag, varje situation, varje möte. Och ta emot det som kommer. För livet är ju väldigt spännande, alltså. Det händer ju saker. Det händer saker med en. Det händer saker med de man älskar. Och som man värnar om. Min högsta önskan är ju att mina barn ska vara lyckliga. Det är ju det som är det viktiga. Sen kan de vara hur framgångsrika som helst. Men
fint sagt.
Men alltså det som är viktigt, det ska jag säga till både Benjamin och Bianca. Det viktiga är att ni tar reda på hur ni ska må så bra som möjligt i er själva. Och inte jaga lyckan, för det kan man ju inte göra. Men definiera, vad är det som får dig lycklig? När kan du känna dig lycklig? Inte är det när man har jobbat. Och visserligen, alltså, det är ju underbart med kreativitet och med att man verkligen lyckas med det man gör och det man drömmer om. Det är ju underbart. Men den inre lyckan är ju mycket, 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 mycket bättre. Och framförallt vem man är lycklig tillsammans med. Vad den människan ger och vad man kan ge själv. Jag tror jag skrev i mina barns böcker som jag skapade åt dem under hela deras barndom. Så satte jag in bilder och jag skrev vad de hade sagt för roliga saker. Och hur långa de var och hur mycket de vägde. Och vad de gjorde för olika saker och sånt där. Och så skrev jag på sista sidan. Den här boken har jag, din mamma, gjort till dig. Och jag hoppas att det vi har velat ge er, eller ge dig, i form av trygghet, kärlek, uppmuntran, ska vara ett bra bagage för dig att ta med dig ut i världen. Du har blivit den personen som har vuxit upp till en bra människa som kan ge och ta emot kärlek. Och det är det viktigaste, att man kan ge och ta emot kärlek, tycker jag.
Hur menar du med att man också ska ta emot?
Man måste vara öppen och ta emot. Det måste man ju. Det är ju... Inte kan man stänga till om sig och bara ge ut och ge kärlek. Det är gott och väl. Sina barn ger man ju unconditional love. Det gör man ju verkligen. Man förväntar sig ju inte att få kärlek tillbaka. Men det är ju desto underbarare när man får kärlek. Pernilla, om vi ska tala om henne, så var hon var det mest kärleksfulla barn som man kan tänka sig. Och hon bara flödade över av kärlek. Hon sa, åh mamma, jag älskar dig så mycket. Jag älskar dig så mycket, sa hon. Och så sa hon så här, jag älskar dig så mycket. Så jag skulle inte vilja att du dog i hela ditt liv.
Vad fint.
Men alltså det är... Barn säger ju så underbara saker.
De pratar från hjärtat också.
Ja, men visst. Jag skulle vilja att du inte dog i hela ditt liv.
Ja, fint.
Och faktum är att jag återgäldade hennes fina kärleksförklaring till mig när hon fyllde 25 år, tror jag det var. Så sa jag att vet du Pernilla, jag älskar dig så mycket så jag skulle vilja att du inte dog i hela ditt liv. Jag skulle vilja att du lever helt och fullt, tar in allt, kunna ge och ta kärlek till exempel. Men lev livet, stäng inte till om dig, öppna upp, ta emot, ge av hela dig själv.
Wow, gud vad fint.
Ja, det är så det är, tycker jag.
Det är en fin sak att ge med. Och fint till alla som lyssnar och tittar på det här också. Så himla bra saker du säger, Kristina. Viktiga grejer.
Ja, det är viktigt med vad man kan ge sina barn. Tycker jag. I form av sådana tankar. De ska ha med sig det. Till exempel, alltså det här med jantelagen tycker jag ju är så idiotiskt. Men jag brukade säga, du ska inte tro att du är någonting. Du ska veta det.
Ja, bra. Du ska inte tro att du är någon, du ska veta att du är det. Mm.
Du ska veta att du är någonting.
Mm.
Så många säger, du ska inte tro att du är någonting.
Ja, jättebra. Vilken fin, nu har inte jag varit barn till dig, men vilken fin mamma du verkar ha varit och är. Hon är ju mamma på olika sätt. Nu är du ju mamma på ett annat sätt än när de var småbarn.
Ja,
de bodde hos dig liksom.
Jag hoppas det, men du vet, det är ju så med barn att de tar inte till sig det man vill att de ska ta till sig. Jag tror inte det. Jo, kanske innerst inne så gör de väl det. Men Pernilla, hon brukar ju ironisera. Det gör hon ju alltid. Så att hon jag tror att hon har sagt i Wahlgrens värld någon gång att vi blev, vad är hon säger? Vi fick ett övermått av goda råd eller något sånt där. Eller vi överröstes. Eller hur hon nu uttryckte det. Så att jag tror innerst inne så.
Ja, verkligen.
Så förstår de nog. Och,
mm.
Men alltså det är så, jag måste komma tillbaka till det där med hur, om man lyssnar på sina barn, hur gamla är dina barn?
3 år och snart 0 år.
Jaha, för att, oj då.
För att dina barn är i magen, föddes i oktober.
Ja, men vad härligt. Ja, då har ni en underbar tid framför er. 3 år, sa du?
Mm. Elvis.
Elvis.
Ja, just det. Det är också lite komiskt. Han heter ju Elvis.
Ja.
Och du har ju dissat att vara med i film med Elvis en gång.
Ja, jag sa nej till honom, ja.
Ja, du får säga ja till min Elvis istället.
Ja,
om han kommer och frågar om han får göra en film med dig.
Ja, det måste jag.
Ta revansch.
Ja, då måste jag träffa honom.
Ja.
Ja. Nej, men det tycker jag är en merit att ha nobbat Elvis Presley.
Ja, verkligen. Det är ganska få som har gjort det säkerligen. Så att, när du får tillfråga dem att vara med i en filmroll med honom. Så, och vi måste, jag vet att jag pratade om det förut, men bara för alla som sitter och undrar nu, så här, vad var det som hände, så kan vi dra den supersnabbt bara.
Ja. Alltså jag var ju, befann mig i Hollywood. Cherry John var nominerad för en Oscar för bästa utländska film. Och så blev jag uppkallad till Metro Goldwyn Mayer för att Cherry John hade gått väldigt bra där. Så att jag, min agent där, samma som Bibi Andersson och Liv Ullmann och Max von Sydow, ja, de hade honom också. Men i alla fall så kom jag dit upp och så sa de, now, Mrs. Gullin, we have an offer. Elvis Presley want to make a film with you. Jag tänkte i 2 sekunder, Och så sa jag nog, no thank you.
Var du framför publik eller?
Vad sa du?
Var du framför publik?
Nej, det var uppe på Metro Goldwyns kontor. Med min agent.
Varför sa du nej då?
Jo, det var två orsaker. Dels så hade jag inte tid faktiskt. Jag var fullt uppbunden med både teater och film här hemma i Sverige. Och så hade jag två små barn. Peter och Nicke. Nicke var väl... Han var bara ett år tror jag. Och Peter var tre. Och min man Hans. Och det stora röda huset. Jag kunde ju inte lämna alltihopa som de vill att jag skulle göra. För att jag skulle ju bo i Hollywood. Så att jag skulle kunna ta alla de här fantastiska erbjudanden. Som jag skulle komma och få. Jag kunde inte tänka mig att lämna Sverige. Och jag visste vad jag hade i Sverige. Och jag kunde inte tänka mig att strutta omkring på en badstrand med Elvis Presley hängande i hälarna. Nej, tack, sa jag.
Men en fantastisk story i alla fall. Den blir ju betydligt bättre nu när du säger att du dissade honom. Å andra sidan kanske det hade blivit en riktigt stor film som också är historisk. Så den hade förlivat kul att kolla på också. Båda blev bra.
Ja. Sen måste jag ju erkänna också att jag tyckte inte att Elvis Presley var en bra skådis. Och jag ville bara jobba med bra skådisar. Han kunde sjunga hur bra som helst. Men jag var inte särskilt imponerad. Så det var också en aspekt.
Det är rätt.
Ja.
Ja.
Men, mina barn har sagt... Kunde du inte ha tagit det där? Det hade varit häftigt att ha en morsa som filmat med Elvis Presley.
Ja, verkligen.
Och så sa ju de då. Då kunde vi ha vuxit upp i Hollywood. Det hade blivit helt annorlunda.
Ja.
Nej, jag tror faktiskt att de har haft det bättre hemma i Sverige.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Kan du inte berätta lite grann hur du och din livsfrände Hans träffades?
Oj, ja, vi var 19 år. 19 år gamla och...
Över 60 år sedan.
Vad sa du?
Över 60 år sedan nu.
Ja, 63 eller vad?
63 år sedan, ja.
Ja, det är inte klokt. Nej. Och vi har hållit ihop sedan dess.
Häftigt.
Med några avbrott. Som det alltid blir. I alla äktenskap. Och alla förhållanden.
Ja, verkligen. Hur länge har avbrotten varit? Något halvår, ett år nej, eller har det varit flera år eller någon månad?
Nej. Men det har väl varit perioder när vi när vi har ifrågasatt om man ska fortsätta eller inte. Men då gäller det att gå till botten med problemen och ta reda på vad är det som händer nu. Man kan ju inte bara stryka eller lägga under mattan och sopa under mattan. Utan då får man gräva upp det där. Och jag har ju berättat om det i olika sammanhang. Jag har skrivit dagbok i hela mitt liv. Ja. Och penetrerat allt. Och mig själv framför allt. Så har jag försökt komma underfund med varför jag reagerar som jag gör. Vad är det som gör att jag känner så här i vissa sammanhang och sånt. Och sen har jag ju en annan favorit och det är ju Leo Buscaglia. En italiensk professor i pedagogik som har skrivit Älska varandra. Och Älska leva lära. Så jag har verkligen pluggat på, förstår du? Det här med hur man ska leva för att kunna älska sig själv och älska andra och leva på ett så bra sätt som möjligt.
Och vad har du kommit fram till då?
Ja, det är väl fundamentala sanningar, tror jag. Att som vi har varit inne på, man måste ju komma underfund med sig själv. Man måste lära sig att tycka om sig själv. Och det kan man faktiskt lära sig. Man kan gå in för att inte ta åt sig obefogad kritik. Jag tycker inte man ska tala illa om sig själv, till exempel. Man kan faktiskt sätta det i system. Man kan säga så här att man kan vara medveten om att det där gjorde jag inte så bra. Den där grejen. Den skulle jag ha sagt annorlunda. Men man ska inte anklaga sig själv.
Ofta så kan man ju i ens värsta kritiker än själv.
Ja,
och att
absolut.
Man tänker negativa tankar och så här, den här ska jag hörde med ett exempel om det förut, att man säger saker till sig själv som man inte skulle säga till sin bästa vän. Skulle man sagt det till sin bästa vän så skulle den bästa vännen be en dra åt helvete, för det är man inte bästa vän längre. Och så tänker man sådana tankar hela tiden. Jag är dålig, jag är ful, jag är för kort,
precis.
Jag är tillräcklig, jag är värdelös.
Precis.
Och sen säger man det till sig själv hela tiden.
Ja, då blir man ju det.
Ja.
Då blir man ju värdelös.
Absolut.
Ja.
Får inte bra självförtroende, självkänsla av det?
Nej. Men tänk om folk kunde förstå det. Att de ska inte förminska sig själva. Och de ska inte förminska andra.
Men hur ska man göra då? Om man har mycket mörka tankar om sig själv. Vad
skulle
du säga?
Då måste man verkligen jobba med sig själv. Då måste man skriva. Säger jag. Skriv, skriv, skriv. Att skriva av sig, det är vägen till hälsa.
Hur menar du då? Vad ska man skriva för något?
Skriv dagbok. Skriv ner dina tankar, känslor. Ofta är det ju så att när man har fått ner dem på pränt och när man har formulerat en tanke, en känsla, det är först då som man, när man läser det sen. Jaha, det var så jag tänkte.
Mm.
Ja, det var så. Och det var därför. Och sen är det en underbar lättnad. När man har skrivit av sig problem. Då kan man släppa dem. Då kan man gå vidare. Och vill man kan man ju hålla på och gå tillbaka till det man läste. Eller det man skrev. När man var tonåring till exempel. Och så kan man tänka. Jaha, nej men den där lilla tjejen. Hade jag de tankarna då? Ja just det. Och sen framöver. Nej men hade jag de tankarna kvar?
Nej, men det där är så. Det du säger nu tror jag är det. En av de absolut bästa sakerna inom personlig utveckling. Och då är jag het att skriva dagbok. Men väldigt många nu har ju liksom döpt om det till andra tips. Ta Mia Tombon, pratar om att hon skriver tre saker som har hänt under dagen. Eller vad hon har tänkt på, vad hon har gjort. Så att man tar djupa andetag. Fyller magen, fyller lungorna med luft. Får bort stress på det sättet. Och sen det här med att man skriver ner en dagbok. Någonting. Någon halv A4, någon A4, var det nu en annan rad där varje dag. Det tror jag också är en av de bästa nycklarna för att få ett bra liv.
Tror jag också. Men vi nutidsmänniskorna har inte tid med det.
Nej.
De har inte tid att sätta sig ner och formulera sig. De skriver bara sms och instagrammar.
Likar, lägga upp bilder.
Likar.
Kommentera, ja.
Ja. Nej, men det där med att skriva av sig tror jag väldigt, väldigt mycket på. Det har hjälpt mig i alla fall.
Ja, men jag tror också att det är en jättebra grej. Men till det då, en relation som har varit 63 år. Det är väldigt länge alltså.
Det är jättelänge.
Och jag kan bara tänka mig också att med det yrket som du har haft, hur liksom attraktiv du har varit på marknaden, så måste du ju fått mycket erbjudanden under den här vägen.
Ja.
Du kanske inte varit på så mycket andra dejter, men jag kan ju tänka mig att du har kunnat välja och vraka bland män där ute.
Jag har tänkt aldrig så. Nej.
Vad är det som har gjort att du har hållit dig kvar?
Nej, men jag tänkte ju aldrig så. För det första så...
Jag menar, vill Elvis Presley spela in en film med dig, då finns det nog...
Och Michael Landon, ska jag säga.
Ja, jag är...
Lilla huset på Prärien.
Lilla huset på Prärien, just det.
Ja.
Som är en av de absolut största serierna som någonsin har gått.
Ja. Han hade ju bestämt sig för att han skulle spela in en film med mig. En kärlekshistoria. Och det var ju bara det att han hade ju inte frågat mig först.
Nej, nej.
Men han gick ut med det i tidningarna, så det var stora såna här dubbeluppslag i en tidning som heter Bildjournalen, tror jag det var. Jag ska filma mot Kristina. Och sen så fick han säga senare, när han fick en intervjufråga, hur gick det med den där filmen? Nej, hon tackade nej. Hon tyckte inte om manuskriptet. Och det var precis så det var. Jag hade väldigt stora krav nämligen på att det skulle vara bra manuskript och det skulle inte vara larvigt. Nej.
Men kan man inte bara ändra det då, eller?
Nej. Nu var det ju så att för mig var ju teatern, det var ju det viktiga. Jag kom ju in på Dramatens elevskola, som det hette på den tiden. Och det var 1958. Och då, alltså teatern var allt för mig. Det var mitt hem. Kungliga Dramatiska teatern i Stockholm. Det var mitt hem under så många år.
Jobbade med Ingmar Bergman.
Ja, jag jobbade med Ingmar Bergman, Alf Sjöberg. Jag fick min första roll när jag var första års elev. Så jag gjorde Ophelia i Hamlet som andra års elev. Ingmar Bergman gav mig Nina i Tjechovs Måsen som tredje års elev. Så jag gjorde ju jättestora roller redan som elev. Och sen som skådespelerska. Och teatern, det var ju allt för mig. Det var livet. Och sen... jag hade ju träffat Hans redan innan, men när vi fick barn 1963, så fick vi vårt första barn. Det var då jag upptäckte att det fanns en värld utanför teatern. Det fanns alltså någonting annat som livet kunde vara fyllt av än att stå på scen och vara någon annan. För det var ju det som var drivkraften för mig. Jag ville inte vara... Där kan man säga att man talar om dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Jag trodde ju aldrig någonting om mig. Så att jag ville vara någon annan än mig själv helt enkelt. Det var därför jag ville komma till teatern. Spela andras liv. Jag tyckte mitt liv var så tråkigt. Jag tyckte själv jag var så... jag tyckte jag själv var intetsägande, ful, tråkig. Och vad jag sa eller tyckte, det var ingenting värt. Så tyckte jag då.
Hur kommer det sig då?
Jag vet
var du
inte.
Det låter som att du inte kanske hade fått tillräckligt mycket kärlek när du var liten.
Kärlek fick jag nog, men definitivt inte någon uppmuntran tror jag. Men nu hör det till saken att jag var ju otroligt sladdbarn. Jag hade 5 äldre syskon. Och 5 äldre som kom i snabb takt och så tog det 12 år. Och så kom jag. Så att min mamma var ju 42 när hon fick mig. Och min pappa var 50. De här äldre syskonen som jag hade. De tyckte ju att jag var bara lilla lillan. Alla älskade mig, det gjorde de. Det gjorde de. Vi hade jättefin sammanhållning i familjen. Men jag fick ju liksom aldrig vara med. Och det jag sa och tyckte, det var det ingen som brydde sig om. Så jag tror att det var det att jag liksom flydde till en annan värld i mina tankar. Och lyssnade väldigt mycket på radioteatern. Och de hade ju sån här repertoar, alltså Jean Anouilhs samlade dramatik. Där satt jag som 11-åring och lyssnade på det här och drömde mig in i den här världen som var med alla de här människorna som sa fantastiska saker.
En radioteater?
Radioteater.
Men hur fungerade det då? Var det så att folk satt vid mickar som så här och sen så var man olika karaktärer typ?
Ja men absolut, man spelade ju olika pjäser. Jag har spelat så mycket radioteater kan jag tala om. Det var jättestort. Det finns fortfarande, men inte lika mycket.
Då sitter man så här, men Kristina, lämna mig inte!
Precis, nej, jag ska inte lämna dig. Jag är så ledsen.
Vad fan, nu har man spelat radioteater, poddteater med Kristina Skolin. Det är inte dåligt.
Nej.
Fick en replik, jag ska inte få mer, jag ska inte ta på för mycket, men jag fick inleda det.
Jo, men nästa gång jag kommer, då ska vi ha ett manus och så ska vi spela radioteater, du och jag.
Fantastiskt, ja, men jag tror jag skulle kanske vara bra på det ändå. Alltså.
Men det är jätteroligt. Och jag älskade ju det här med mikrofonen. Och man kunde bara viska så här, när det var någonting. Man gick nära. Alltså, jag älskar dig.
Wow.
Ja.
Häftigt.
Ja.
Nej, om du ser tillbaka på alla liksom, rollen du har haft, allt som du har gjort. Det är så otroligt mycket saker. Och det är tv-program, var det över 80 roller här för mig? Jag läste mig till att det var. Men det är verkligen hur mycket som helst. Så att jag var också så här, vad ska man gå in på för någonting? För att det är så mycket saker. Så då tänkte jag istället på, vad har du tyckt varit roligast? Eller vad har du tyckt varit mest speciellt?
Jag har ju verkligen, jag måste säga att jag är så himla tacksam för att jag har fått göra så mycket olika saker, både alltså teater, både dramatisk teater på Dramaten då, och jag har fått göra komedier på privatteatrarna. Jag har fått medverka i revyer, Hagge Geigerts revy till exempel. Jag har fått spela in alla dessa filmer som har tagit mig utomlands också. Jag har gjort amerikansk film och jag har ju gjort filmer i Norge och Danmark. Och
blev Oscarsnominerad också.
Oscarsnominerad var vi. Och sen så har jag fått åka på filmfestivaler världen över. Vunnit pris i Argentina till exempel. Och varit på Cannesfestivaler och Sicilien och ja, överallt. Och jag har också fått sjunga. Jag har sjungit i olika sammanhang på revyer och haft en krogshow eller flera krogshower. Åkt i folkparkerna och sjungit Beppe Wolgers visor i en kabaré. Varit på Hamburger Börs med kabaré.
Sjungit.
Och det är inte många som vet att jag har sjungit, men jag har faktiskt gett ut skivor också. Har jag gjort. Som sagt, åkte folkparkerna. Och då var det tydligen, jo, jag hade gjort Ängla finns de. Så att folk kände ju till mig, eller de tyckte att jag var bra då. Och då så åkte jag i folkparkerna och då skrev tidningarna så här: Dramatenflicka slår ut Lillbabs i folkparken. För att jag drog faktiskt mera publik än vad Lillbabs gjorde då på den tiden. Och jag, du frågar mig, hur kändes det? Nu kan du fråga mig, hur kändes det att vara så populär? Varsågod.
Hur kändes det att vara så populär?
Det var en bra fråga, hör du.
Ja, tack. Den har jag filat på länge.
Ja. Nej, men då ska jag svara dig på den frågan. Då säger jag så här, men jag fattade inte det. Jag fattade aldrig att jag var populär. Jag jobbade på. Jag spelade teater. Jag filmade. Jag var här och jag var där. Nästan lika mycket, eller ja, precis lika mycket som Pernilla faktiskt. Hon har ju massor med bollar i luften och gör en del. Det gjorde jag också när jag var ung. Det är ganska komiskt att tänka på det.
Äpplet faller inte långt från trädet.
Tydligen inte, men som sagt, det var så mycket som snurrat. Vet du, Ingmar Bergman, han kallade mig för Snurran.
Snurran?
Ja. Hurru, 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 lilla Snurran, sa han till mig.
Bättre än lilla Snärtan.
Ja, nej, men alltså jag fick ju jobba med Ingmar Bergman då som tredjeårselev på teatern. Sen gjorde jag en tv-film eller tv-teater eller vad man ska säga. Och med honom och Per Myrberg och Harriet Andersson. Och sen så gjorde vi ju Fanny och Alexander.
Ja, oh, wow, vilken film.
Och det är ju bara så otroligt att ha fått vara med i en film som skapade filmhistoria.
Ja, verkligen. Det riktigt var det. Kult.
Ja, verkligen. Och där sjöng jag ju förresten en tysk romans av Schumann, Du ring an meinem Finger. Så att, ja, nej, men du frågade någonting. Hur känns det? Ja, eller hur kändes det? Nej, men jag är så glad att jag har fått göra så mycket olika saker under mina år. Och naturligtvis även kunnat pricka in mina fyra barn.
Men det är ju också så här att i all framgång så finns det också ett mörker. Och jag läste en sak. I din butik i Gamla stan, din Må bra-oas, så var ju det en sak, du började sälja änglar där i. Och sen så blev det ju allt som har med att man ska må bra egentligen. Tog det an. Massa personer. Jag har ju själv inte varit där, men jag fick en känsla av att det var ett väldigt kärleksfullt ställe där man vill hjälpa andra människor i.
Precis.
Och där blev du förrådd.
Ja. Det blev jag. Jag blev totallurad utav en medarbetare som jag hade. Och det är ett sånt stort svek så att jag förstår inte hur man kan vara funtad som gör en sak. Det var jättetråkigt.
Vad var det som hände för någonting? Du förlorade...
Nej, det var helt enkelt så att jag samarbetade ju med olika duktiga, kreativa tjejer. Både i min må bra oas som jag hade sen och i den förra. Jag var ju på Storkyrkobrinken och hade min butik i 22 år faktiskt. Sålde allt möjligt, sålde och hade konstutställningar och soaréaftnar. På kvällstid, soaréaftnar för 40 personer.
Vad är soaré?
Soaréaftnar. Förr i tiden så höll man salong. På 1800-talet till exempel så höll man salong. Då, i förnäma hus så hade man en flygel och så bjöd man in konstnärer och författare och... och de fick berätta om sitt liv eller spela, musicera eller prata helt enkelt. Och det kallades för att hålla salong. Och det där ville jag återuppta i min butik. Så jag hade ett rum, det var 4 rum i den här, jag hade ett rum längst in. Som jag kallade för min lilla salong. Och så hade jag 3-4 gånger i veckan så bjöd jag in mina kollegor. Så fick de göra ett litet finstämt program och publiken satt ju så här nära som du och jag gör. Och det blev sån förtätad stämning. Och alltså, det var många som sa att jag gjorde en kulturgärning, verkligen. Men sen var vi tvungna att stänga ner allihopa i kvarteret för att de skulle göra totalrenoveringar utav fastigheterna. Och då så var jag tvungen att tömma hela lokalen. Och så blev jag erbjuden att flytta in i en mindre lokal vid sidan av. Och där hade jag olika samarbeten med terapeuter som hyrde in sig hos mig. Och en hade till exempel såna här readings. Alltså när man får sitta och spåmänniska eller något sånt där kan man säga. Men i alla fall. Och så ville jag kunna samarbeta med någon som så småningom skulle ta över affären i min anda. För att jag hade velat skapa den här må bra-oasen för stressade och trötta människor som kunde komma in och få en stunds avkoppling. Få behandlingar, då, ansiktsbehandlingar, massage och sånt där. Och jag höll föredrag. Jag höll mitt föredrag som heter Hemligheten. Där jag avslöjar min hemlighet hur man uppnår optimal hälsa och välbefinnande. Så det höll jag där ibland då. Mm. Och sen så kom jag i kontakt med en kvinna som var otroligt energisk. Och hon ville verkligen... Jag trodde på henne. Det är ju så ofta att man tror ju på såna här människor. Så visar det sig vara helt annorlunda.
Psykopater.
Psykopater, precis. Ja. Och de känner man ju inte igen.
Nej, men bra på att manipulera. Och ja, de manipulera. Väldigt så här, jag själv var på ett gäng som händer.
Så att jag var så jätteglad. Och hon skulle liksom... Och så hade vi en överenskommelse då att när hon var redo för det så skulle vi gå upp till hyresvärden som var Sveriges riksdag faktiskt. Så att Sveriges riksdag hyrde jag av. Då skulle vi gå upp och så skulle hon få överta kontraktet. Och för detta då så skulle hon betala mig en goodwill som man alltid gör. Alltså jag kan ju inte sälja lokalen, det får jag inte göra. Men man betalar ju för, jag hade ju haft min butik i 22 år. Och den, alltså folk vallfärdade.
Dit. Alla kunder, alltid
alla
konceptet.
Alla kunder och alla som kom från när och fjärran och kom i busslaster och parkerade uppe på slottet. Och alla skulle in i min butik samtidigt och eventuellt få en skymt av mig då. Och jag tyckte att det där var... Det var så kul. Jag lekte bodmandam, sa jag. Mm. Och i alla fall, och kvarterspolisen han sa så här, ja, det kan jag berätta för dig att det finns två frågor som landsortspubliken säger när de kommer hit. Och de frågar, var ligger slottet? Var ligger Kristina Skolins affär? Mm. Så att det var ju så populärt. Och den goodwillen, det är ju den man betalar för när man ska överta en lokal.
Ja, det är ju egentligen hela företagsidén. Ja, hela företagskonceptet.
Absolut. Absolut.
Varumärket,
alltihopa. Ja, alltihopa. Så hon skulle ju då få del av hela min kundkrets. Det var ju alltså öppet för världens bästa. Men hon lyckades manipulera både mig och Sveriges riksdag så att plötsligt så var det hennes lokal. Och jag blev uppsatt. Än idag så förstår jag inte hur man kan göra på det sättet. Efter 22 år som jag hade den.
Finns den kvar då?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Och nej, men dessutom alltså. Och Pernilla, hon var ju involverad för att hon var så upprörd. Hur kan du göra så mot min mamma? Som är så snäll och ja... Ja, och så polisanmälde hon både mig och Pernilla. Så det här var ju en offentlig grej. Det är ju inte bara det att jag sitter och berättar det. Utan hon polisanmälde mig. Hon polisanmälde Pernilla. Nej, men det var så befängt alltihopa. Så att hade det inte varit så otäckt så skulle jag bara skratta åt alltihopa.
Nej, vad hemskt. Hur kändes det då att bli av med sitt livsverk?
Ja, nej, men det var ju alltså som om man efter 22 år så hade jag velat avsluta på ett värdigt sätt och liksom tacka för mig och alla år och alla kunder och allting som hade... Det hade bara varit positiva saker ända tills hon kom in i bilden. Och jag var så godtrogen. Jag får skylla mig själv. Nästa.
Vet du vad det är? Du byggde ju en må bra oas.
Mm.
Och sen kom det in ett riktigt stort as.
Mm.
Så var det med det?
Ja. Nej, jag försöker att... Jag har ju försökt att nå henne. Alltså, jag har ju försökt att nå henne och bara liksom pratat om att vi borde komma överens så att vi avslutar det här med med någonting bra. Så att vi kommer överens om att ta varandra i handen och säga nu avslutar vi det här kapitlet. Och så kommer vi överens om det som vi hade pratat om. Men hon svarar inte.
Nej.
Och sen hör jag ju också en massa andra människor som har blivit utsatta för henne. Och det är ju förfärligt. Nej. Och de kontaktar mig.
Ja, men hon är väl en psykopat liksom.
Ja, så men att, det är förfärligt.
Stökigt. Ja, men det är ju mycket sånt. Det finns ju det. Jag själv åkt på några gånger så att det finns ju lite idioter överallt tyvärr. Som
ja, men man måste ju kunna komma åt dem på något sätt.
Ja.
Få dem att förstå att de...
Fast det är ju svårt också.
De gör fel.
Om man pratar med någon som är psykopat eller typ narcissist.
Ja.
Så är det ju väldigt svårt. Man kan ju sitta med dem och prata med dem hur mycket som helst. Men de kommer ändå inte fatta. Och det är deras sanning som är den rätta i deras värld.
Ja.
De är ju rätt så. Så att man kan ju lägga hur många timmar som helst på det. Men de kommer fortfarande inte göra det. Förstå?
Nej, nej.
Det låter som lite grann här. Hon går säkert och är väldigt förbannad på er. Av någon anledning.
Ja.
För att ni har betett oförskämt och det är hennes lokal. Liksom. Ja. Så att skulle man prata med henne idag skulle hon säkert tycka samma sak. Men då, det var ju de som betett sig dåligt på mig, inte tvärtom.
Nej, kanske det.
Det brukar vara
men
så.
Men visst är det konstigt.
Ja, men det är ju så. Men det finns väl så här... Det är väl inte så... Alltså egentligen är det så här, det finns ju hundar som kan gå och bita någon. Och sen så, typ bita ett barn säger vi. Och sen bara så, nej men så där kan man inte göra, vi avlivar den. Och sen så kanske den avlivas. Men det är väl samma sak med människor. Det finns ju människor som är inte felkonstruerade. Vissa blir mördare, vissa blir våldtäktsmän. Ja, vissa blir bara idioter och utnyttjar folk.
Jag menar,
det finns ju, det är så många människor. Så det är klart att jättemånga är ju jättebra. Men det finns ju också en del fabriksfel på ett gäng.
Fabriksfel.
Det är ju någon skruv där ja, som kanske skulle sitta på ögat istället.
Men det borde synas på dem tycker jag.
Ja.
Att de är felkonstruerade. Det borde synas att man aktar sig.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ja.
Annars
är det livsfarligt.
En skylt på ryggen.
Ja.
Det är lite knepigt.
Akta dig.
Vissa är ju i fängelse. Så
akta
ju...
dig för mig.
Nej, akta dig för mig. Hej.
Ja. Man får skratta åt det.
Det får man göra. Det är väl det man kan göra. Men det har varit jättehärligt att ha med dig, Kristina.
Ja. Synd att det skulle sluta så här bara.
Nej, men vi ska gå på några saker till innan. Jaha. Men vi går in på sista frågorna nu. Och då skulle jag vilja veta, så här, du har ju massa olika... sak som du lever efter och sådär. Så kan du ge något mantra som du har väldigt kärt och som har hjälpt dig i livet?
Oj. Kortfattat, eller vadå? Goda tankar ger god frukt. Dåliga tankar ger dålig frukt. Du är din egen trädgårdsmästare. Den kan
verkligen
vara.
Verkligen, så sant ju. Man styr själv vad det är, hur man själv vill vara.
Ja.
Och det är
vill du själv ha bra frukt, god frukt, så tänk goda tankar. Jag menar, och sprid goda tankar. Tycker jag är viktigt. Och till exempel kärlek är det enda som ökar när du slösar med den.
Ja, den gillar jag. Den gillar jag verkligen.
Ja.
Gillar.
Sen har jag hittat på en egen. Eftersom jag har hållit på med änglar och tror på änglar och sånt där. Så har jag hittat på en egen. Måla inte fan på väggen. Sätt upp lite änglar här och var istället.
Den är bättre. Den är bättre.
Ja,
men jättebra, jättebra allihopa.
Och sen så brukar jag säga så här. Lev livet levande. Lev livet leende. Lev väl. Lev nu.
Det är bra. Det har varit jättehärligt att prata med dig, Kristina.
Detsamma.
Jag sa innan vi startade så sa jag så här att vi kommer komma bra överens. Jag läste också The Secret och är intresserad av de sakerna som du själv är intresserad av.
Ja, men vad härligt. Det är underbart att träffas med människor som tänker som man själv gör. Det är jättehärligt.
Jag tycker det har varit väldigt, jag har själv fått mycket insikter av avsnittet. Och jag tycker att det är så fint att höra också på hur du tänker. För jag är ju ändå så här nybliven förälder sedan 3 år tillbaka.
Mm.
Så att allting är ju konstant nytt hela tiden. Så att jag är väldigt intressant att höra på dig och hur ditt föräldraskap har varit också. Det känns som att du har varit en bra moder.
Ja, som alla mödrar så gör man så gott man kan. Men jag har ju verkligen gått in för mammarollen, det kan jag säga. Och gjorde det från första stund. För att det är det viktigaste som finns i livet, så är det att ha barn.
Nu skulle få avsluta det här samtalet med någon låt. Vilken hade du avslutat med?
Ja, jag tänker ju bara på Benjamins låta, men någon annan menar du kanske?
Nej, vi tar den från Benjamins.
Vad sa du?
Vi tar den från Benjamins. Det är väl jättebra.
Eller någon som jag själv har sjungit i.
Det tycker jag.
Kanske.
Verkligen.
Kanske.
Är det någon du tänker på spontan?
Alltså, vi sjöng ju in Efter änglar finns de. Så sjöng vi ju in Jarl Kulle och jag. Ledmotivet till Änglar finns de.
Då kör vi den. Och en sista fråga innan vi lyssnar på den. Det är om man vill komma i kontakt med dig och följa dig. Då finns du bland annat på Instagram.
Jag finns på Instagram och jag har en blogg, en hemsida. Där kan man läsa allt om mig faktiskt på hemsidan. Och jag har en webbshop dessutom. Kristinaskolin.com.
Där kan man köpa änglar.
Där kan man faktiskt köpa mina Kristina-änglar, ja. Mm.
Hur många har du sålt totalt?
Oj. Nej, men alltså Kristina-änglarna skapades ju och jag bestämde att de skulle säljas till förmån för behövande barn. Så att jag delade med mig av vinsten. Och då var det faktiskt så när jag avslutade min affär. De här änglarna såldes ju inte bara i min affär utan överallt annars. Så 850 000 kronor hade jag delat ut till Astrid Lindgrens barnsjukhus, till Barnens ö och till ett barnhem i Muang Mai i Thailand för de tsunamidrabbade barnen.
Så himla fint.
Så det är det som är så skönt, att dela med sig. Det är också någonting som är väldigt viktigt. Dela med dig av det du har.
Nu lyssnar vi på din låt här. Stort, stort tack att du var med, Kristina Skolin.
Tack. Tack för att jag fick komma.
Du ser min blick så vet du att du fick allt som du någonsin önskat få. Men jag ville bara att du skulle svara ändå. Med en kyss
att din och min kärlek ska vara just så.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.